I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du får välja din favorit jodla med Siv, Andy. Det är inget snack.
Ja, ja, det får, det, ja, då får jag fundera lite.
Vilken är det? Är det Tony Tugga Tuggummi? Eller vilken
det
är
så
det?
Många favoriter. Oh.
Du måste välja en.
Mm, nej, ja, men jag suger lite på den. Jag förstår att ni är sjukt nyfikna på vilken jodla med Siv-låt det blir.
Hur mår ni, boys?
Jo, vi mår bra. Vi är nere i Madrid nu. Andreas kom hem i kom ner igår. Kom hem. Spanien är hemma nu. Man har varit ett tag. Nej, men Andreas kom ner igår, så att vi laddar upp för Buenos Aires Masters denna helgen.
Wow. Och jag mår också superbra. Vi var nere i Meckat i bubblan och träffade grabbarna igen efter några veckor isär.
För du har varit hemma sedan VPT Stockholm.
Stämmer. Precis. Varit och gett hjärnet hemma i Helsingborg med spelarna som är där.
Ja, precis.
Det var gött att komma ner och skapa ihop resterna efter VM-kvalet och bygga upp VM.
Fattar det.
Mm.
Är det så? Har du varit lite i spillror?
Nej, det har varit gott mod. Så, sen var det väl inte vad vi hoppades på, men det ingår i det också.
Såklart. The backside. Men var börjar vi då? Ska vi börja i VPT i VM-kvalet, menar jag?
Ja, men jag tycker vi spolar tillbaka bandet till England faktiskt. Till Derby.
Det är bara Derby.
Riktig Derby.
Riktigt skithåla, eller?
Ja, det får man väl säga. Att det är första och sista gången jag åker dit. Det blev ju inte som vi hade önskat.
Så du, det är inte smekmånaden som hamnar där alltså, efter bröllopet?
Nej, absolut inte.
Derby. Fish and chip i Derby.
Det jag såg av Derby var ju en streamad match, eller två streamade matcher på fredagskvällen där. Så jag var ju hemma i en mjuk skön soffa i gott sällskap och kollade på paddel.
Det är inte fel. Ibland är det gött att inte vara på plats.
Ja, fast jag vet inte. Jag vill verkligen vara där. Det gör lite ont att vara ifrån. Speciellt när man då har chans att se det. Det är nästan lättare att bara få ett resultat till sig. Då gör det inte lika ont att vara på plats.
Live score.
Men hur var det då? Vi behöver inte prata derby. Vi var ju där för att spela paddel.
Var ska jag börja? Det gick jävligt fort. Jag kom ner torsdag eftermiddag. Jag tror resten av laget som åkte från Sverige var där vid lunchtiden. De hade rest ganska tidigt. Och det tog slut ganska fort. Vi fick bara till en kort träningssession på torsdag kväll. Det var svårt att få tag på banor och det var ju enda anläggningen i närheten. Så att vi kunde bara träna cirkus en timme. Känna på bollen, känna på banorna. Alla övriga lag var ju där också, så att alla var ju väl förberedda ändå, alla var där i tid. Vi kom dit dagen innan, så att allting gick fort, för att dagen efter, fredag morgon, skulle vi möta Monaco. Så att det var egentligen bara att ladda inför den matchen, men det var inget motstånd direkt där ju.
Nej, precis.
Det är så konstig känsla när man kommer till ett sånt här VM-kval där du möter liksom Monaco som kommer med åtta gubbar. där två kan lira lite grann och har spelat en del, och sen övriga, jag vet inte, de kanske hållit i ett rack allt från en månad till, jag vet inte, något år, men då är de, alltså, det är, jag tror jag och Anton, vi torskade 6 bollar under hela matchen.
Ja. Det blir konstigt ju.
Det blir jättekonstigt.
På något sätt.
Det blir jättekonstigt, man vet inte var man ska lägga sig. Du har också någon erfarenhet från ditt, du Andreas, från som kapten. Jag vet inte vad du säger.
Ja, jo, rekordet där är väl i Lissabon. Danne och Pablo spelat tillsammans mot ett par från Kroatien och med sidbyte. Var den matchen över på 21 minuter eller om det var 19?
Oh shit alltså.
Ja, och vi hade faktiskt klockat vår match och den var på 17 minuter, min och Anton. Så att det förklarar ju hela motståndet egentligen.
Jag kollade på matchen som gick före där med Albin och Douglas. Det var ju deras debut, så jag kikade på den. Och sen så när Simon och Anton började bolla in, så tog jag tag i lite grejer i köket och plockade upp på diskmaskinen och så. Sen så tittade jag på matchen efter, stod det 5-0 till er.
Ja, jag missade tyvärr den alltså. Fredag morgon,
sen blev det stark. Men sen blev det ju allvar direkt. Och det är ju det som är lite märkligt när man är på de mästerskapen. Att från en match som går att vinna med vänstern till riktigt skarpt läge.
Ja, det var det som var det konstiga. För att vi kom ju som sagt torsdagen, vaknade upp på fredag, mötte Monaco. Det var ju chill. Men sen var det bara ladda fort inför ett möte där vi egentligen inte är favoriter, mot Portugal.
Hur var tugget inför att, nu när ni visste att ni skulle möta just Portugal, hur var stämningen i laget? Det måste ändå varit mycket att ni måste spekulera mycket i grupperna när ni satt och käkade. Hur ska vi ställa upp? Och var det mycket diskussion omkring det, eller var det bara väntar ni på vad Björkman skulle säga? Eller?
Nej, det var ju mycket snack, mycket tugg, vad vi trodde och vad vi förväntade oss och hur vi skulle ladda och hur vi skulle ställa upp. Sen så vet vi vad vi får av Portugal. De har 3 extremt jämna lag. Frågan var bara hur de skulle ställa upp. Sen så tror jag inte det hade... Alltså, det är inte stor skillnad från deras bästa lag till deras andra och tredje, utan de har ett oerhört jämnt lag. Och det var det som var lite tufft för oss. Men vi väntade in Danne också. Danne landade ju i Derby, eller i Birmingham, ganska exakt vid lunchtid, 12:30, 1. Och sen så skulle han sätta sig i en bil i en timme till Derby. Så han var ju inte framme förrän vid 3-tiden. Och vi skulle möta Portugal 5.
Ja, precis. Det är inte ultimat, nej.
Det är inte optimalt. Och vi väntade ju in Danne inför att ta ut laget. För man måste lämna in laguttagningen 30 minuter innan match. Men Björste vill ju gärna att vi väntar in Danne och ser hur han känner. Vill han spela första match eller behöva mer tid på sig eller etc. Så att det var ju inte de bästa förberedelserna för att möta ett tufft Portugal i England. Däremot så hade vi ändå liksom så här, vi hade ändå på någonstans kändes det som att fan, vi kan ändå ta dem. Lyckas vi vinna en match så blir ju match 2 eller en eventuell avgörande alltid nervig. Det är mycket som står på spel och det är mycket nerver om man spelar för sitt lag och land. Och då kan det komma in.
Men hur tänker man då? Tänker man att man vill vinna första för att man har det där övertaget och då behöver man bara vinna en till? Eller hur gick diskussionerna?
Alltså, de gick fram och tillbaka hela tiden. Ska vi toppa ett lag? Ska vi sära på mig och Vindahl? Och du vet, där gick det fram och tillbaka. Vad kan man säga? Det är upp till Björkman ju, i slutändan. Jag tror han följde sin magkänsla, vad han trodde var bäst. Och här behövde vi klippa 2 matcher. Det räcker ju inte att klippa en. Så att han tog ju ut laget som blev uttaget. Och det var ju Danne Albin som gör en fantastisk bra första match. Jag tycker Albin spelade antagligen sin livs bästa match. Så att de gjorde ett bra jobb. Sen så var det tyvärr så följde i slutet. De tvingade fram Portugal till ett tiebreak, men tyvärr så knep de den matchen och då liksom då var det tufft för oss och då kändes det svårt. Men jag har inte gått in i andra matchen med förhoppningar om att kunna ändra och vända den här matchen, och vi börjar oerhört bra. Vi börjar med att ha 2 eller 3 breakbollar, lyckas inte ta dem, ha egen serve, lyckas hålla det. Sen hade vi breakbollar igen och lyckas inte breaka där heller. Och sen blev matchen som den blev. Vi började bra, men sen så gick det från bra till dåligt. Där vi egentligen, ja, vi fick med oss två game bara. Där det mesta föll på deras sida.
Och det gick så fort också.
Det gick fort och man visste inte riktigt vad man skulle göra. Så att, nej, jag vet inte. Du såg ju matchen också, Andreas. Jag vet inte vad du har att säga.
Nej, det rann på så att säga. Samtidigt så jag blev lite så här nyfiken. Nu var det någon spelare där som heter Perry i efternamn. Han backhandkillen i den matchen. Och han var ju inte på vår radar. Jag hade ingen aning om honom. Och han spelar tydligen bara på
Portugal.
Men hur många sådana finns där ute? Vi tycker att vi har ganska bra koll på den stora poolen spelare, i och med att vi att det är våra veckor och vi tränar och tävlar i den miljön. Men jag blir lite fascinerad varje gång det bara dyker upp en spelare som är riktigt duktig. Och han kom ju från ingenstans. Jag har suttit och spånat på vilka portugiserna skulle ställa upp och jag visste inte ens att den här människan fanns ju, så att,
nej, exakt. Oliveran hade man rätt bra koll på liksom, men han, jäklar vad han han gjorde verkligen ett namn för sig där, Perry.
Ja, det gjorde han. Men oavsett om detta handlar om Sverige och Portugal eller någon annan, det är ju det här som är kruxet i en laguttagning, om man ska försöka jämna ut laget för att ha bedömt då större chans i alla matcher, eller om man går för en match stenhårt för att sätta nerv och press i matchen, och sen så kan allting hända i lagpaddel, för att det är lite yttre faktorer som jämnar ut det ofta, med att man spelar för sitt lag och någon kan växa av det och någon kan också bli mindre av den pressen och gilla det sämre och så det är två olika taktiker och man måste välja en i jättesvårt läge.
Ja. Vad tyckte du om valet då, att separera Vindahl och Vasquez?
Det är ett val och hade det gått hem, man tagit första matchen och hade haft Simon kvar i en annan match ihop med Anton, och sen så inte minst Viktor och Äpplet kvar i den sista. Det är ju klart att det hade varit ett jättebra utgångsläge och det var ju jättenära att det höll. Så jättesvårt. Jag kommer inte säga vad det ena eller andra.
Det är så lätt att vara efterklok och allt möjligt, men det är som du säger, hade man vunnit det i tiebreaket så hade det ju varit ett superbra drag. Då hade vi ju haft en möjlighet att peta in och göra en avgörande match. Så att det är en tuff sikt.
Dessutom är det en erfarenhet från förra sommaren också, när den där taktiken att ha Simon och Danny ihop i en första match, att man följde på den två gånger i rad. Så jag förstår ju verkligen att vadet blev annorlunda denna lite gången.
Ja, och särskilt eftersom att nästan Portugal, skulle jag väl någonstans vilja säga, är bättre än både Frankrike och Italien.
Ja, några procent hit och dit kanske, men sett över åtta gubbar så håller jag ju med dig.
I stora hela väldigt olyckligt att vi överhuvudtaget hamnade i gruppspel om tre lag där ett lag går vidare, och att vi i den gruppen får just Portugal. Det är max otur, för det var ju inte riktigt meningen att VM-kvalet skulle se ut så. Det var väl egentligen två stora grupper från början som sen blev sex grupper om tre lag, tror jag.
Ja, ingen aning faktiskt hur de hade tänkt där. Och sen de släppte en lottning och sen ändrades den lottningen, för jag har rätt mycket kontakt med ett par av killarna i danska laget. Och de skickar bara, ja, men vi är hoppfulla, i en kvartsfinal har vi England, de kan vi slå. Sen så helt plötsligt någon dag senare så kom det, vi får Portugal eller er, ridå.
Ja, ridå, exakt. Så. Nej, det är jäkligt synd ju.
Jag är nyfiken på en grej, för vi har inte pratat om det här nere, men hur såg de andra nationerna ut? Är det liksom, är det någon som man kände var, oj, det här var ju mycket starkare än när vi såg dem sist, eller står det stilla? Nederländerna har jag förstått, det är ändå några killar som har gått fram rätt ordentligt, om vi bara pratar om herrarna nu ett tag.
Det är lite spännande faktiskt. Vad känner du, Simon, du som ändå var där?
Kollar man på de länderna som var där och spelade i kval, så Holland är ju självklart en av de starkare nationerna som var där på plats. England, det är mer eller mindre samma lag som förra året. Inte något märkvärdigt, ingenting som imponerade på mig. De spelar med det de har, och nej, Danmark, jag vet inte. Deras första lag är ju, de kanske blir bra paddel faktiskt. Så att jag tror Danmark har ett väldigt starkt, alltså etta lag, men sen så har de inte så mycket efteråt. Jag vet inte riktigt hur det ser ut, men det var ingenting som stack ut eller liksom överraskade på något sätt. Nej. På att vara för bra.
Nej, alltså, nej. Tyskland och Finland och de här, det är same same.
Ja, jag tror Finland har väl ett bredare lag när det gäller nivåmässigt. Jag tror de faktiskt utvecklas när du nämner det. Tyskland har ju ett bra par som kan göra jävligt bra paddel. Det var de jag och Innas jag mötte i Amsterdam. De spelade jävligt bra där, men nu såg jag någon match där i VM-kvalet och det var inte riktigt samma par som vi mötte, kände jag. Men paddeln utvecklas även där, men inte alls lika bra som det bör vara, tycker jag. Jag tror det kommer hända mycket i Tyskland och England framöver. Holland har ju oerhört många FIP-tävlingar, så att deras toppspelare får ju spela mycket mot utländska proffs och utländska spelare. Så att det känns ju som att de är inne på rätt väg, tror jag.
Ja, och de har dessutom några killar och tjejer som gör det här Madrid-äventyret, sticker till M3 och lever i Madrid ett år.
Ja, exakt.
Och det går ju, alltså, det är ju sällan negativt för utvecklingen, även om det inte är enda vägen. Precis. Så ja, men jag har snappat upp att de har gjort lite resultat i några fippar och så att de känns som ett starkare lag, en nation som har tagit ett steg i alla fall.
Jag skulle ändå liksom våga säga att vi hade ju garanterat tagit oss vidare om vi inte hade mött just Portugal.
Ja.
Jag pratade en del med några portugiser också. De tyckte att den här lottningen var lite riggad. De tyckte att det såg lite märkligt ut när de drog lappen Portugal just i vår grupp. Så att det går lite snack om att FIP vill ju jävlas med oss. För att vi, Sverige och Portugal är ju då
varför
två nationer.
Varför skulle de vilja det då?
Ja, men vi har ju först var vi ju med det andra EM:et. Den historien känner du bättre till, Andreas.
Ja, men alltså svenska förbundet bröt sig ur mer eller mindre FIP och anslöt till det som var det nystartade europeiska förbundet som hette FEPA. Och sen så har ju de krigat i det oändliga, FEPA och FIP, och nu har vi till slut FEPA rasat ihop. Så Sverige gick ju all in tillsammans med Portugal på att vara lojala mot FEPA och ifrågasätta FIP. och sen dess så har vi ju haft otur med FIP, med ja. Flyttat mästerskap som vi inte var anmäld till och då fick vi inte vara med på VM och diverse kantbollar ut eller vad man nu ska välja att säga och så ovanpå det nu så kommer då den här teorin att nu ska de här busfröna till nationer mötas och någon av dem ska slå ut med de andra, men vi kan ju bara hoppas att det där inte är någon sanning alls i det, men ja, det blir ju en smarrig story om inget annat.
Ja.
Ja, men klart, blev lite misstänksam.
Så är det ju. Men alltså ser man ju över det laget Portugal har och det vi har, så får man väl ändå säga att vi når deras högsta nivå, tror jag. Men de har sån jävla bred trupp och de har väl säkert lika många spelare hemma i Portugal som är lika bra. Och jag tror skillnaden är ju att de har väldigt många internationella spelare som spelar både på APT och även VPT. Sen så hade vi ju typ en dålig som Perry. Som bara spelar i Portugal. Men det är Portugal och Holland och de här länderna, det är de gör bra, tycker jag. Jag tror jag sagt det tidigare i podden, det är ju att de arrangerar många FIP-tävlingar, alltså internationella tävlingar. Vi svenskar, vi är ju vana att möta svenskt motstånd och sen någon spanjor här och var som spelar med någon svensk och är alltid vana att spela i samma spel egentligen. Det är ju ganska annorlunda motståndare där ute som man kan möta och som kan påverka och på olika sätt. Så att där saknar vi erfarenhet, tror jag, som lag och där det saknas, alltså vi måste vinna 2 av 3 matcher för att slå de här länderna och vi har ju erfarenheten från EM förra året där vi förlorade 2-1 mot Italien och även 2-1 mot Frankrike och nu mot Portugal 2-0. Så att vi har ju någonting att jobba på. Vi måste själva liksom bara liksom se oss, alltså se vad vi kan göra bättre, hur vi kan utveckla, hur vi kan ha en bredare trupp och även ta fram nya unga talanger som kan bära oss egentligen till vinster i de här tuffa mötena.
Såklart. Hur tungt var det efter förlusten där då, Simon? Jag tänker för lagets skull. Hur var stämningen?
Stämningen var inte så bra. Vi visste ju att när vi väl förlorade andra matcherna, då blir det inget VM, det blir ingen Dubai. Och jag tror ändå Sverige är ju ändå en nation som förtjänar att vara där. Det är en viktig nation för just paddel-VM. Så jag förstår inte riktigt hur vi inte kunde bli direkt kvalificerade efter att vi blev 4 i EM förra året. Det finns ju länder som Belgien och många andra som är direktkvalificerade som inte bör vara där igen. Eller det är inte så att de inte förtjänar den platsen, men det blir ju konstigt när ett bättre land inte är kvalificerat på grund av dessa omständigheter som Andreas nämnde tidigare. Men stämningen var helt död. Vi visste ju liksom, vi var skitledsna. Försökte liksom snacka med varandra, vad hade vi kunnat göra annorlunda, vad kan vi göra bättre och hela den biten, men jag vet inte, i slutändan så mötte vi ett lag som var bättre än oss. Så att då finns det inte så mycket mer att göra.
Jag tänker Andreas, tror du att det kan bli några så här, alltså hur illa är det att vi inte spelar VM? Jag tänker just för så här inspiration för ungdomar, kids och den biten liksom, att vi inte tar oss dit.
Ja, alltså representera sitt land, för mig är det största och det ska vara det största. Sen är det här ju omständigheter som gör, tycker jag, och nu pratar jag bara rakt ut för mig själv, att landslagspaddel är nog inte lika högklassat som i vissa idrotter där det är liksom det största, världen står stilla för att det är ett VM i den idrotten.
Nej, precis.
Men med det sagt så ska allting göras för att det ska ha den statusen. Men då behövs ju en del politik på plats, så vi kan inte ha olika förbund som krigar mot varandra. Och något år så var det ju två EM eller VM, nej EM var det, samtidigt, samma vecka, bara liksom för att det här är tuppar som inte slutar fäktas.
Nej, exakt.
Det gör ju att inom padden så vet jag att det är nationer som ser den där veckan som ett skönt avbrott på säsongen och riktigt kul att lira med grabbarna och få en annan miljö ett tag, och så gör man det så bra som möjligt och ha kul längs vägen. Så det har ju liksom inte 11 av 10 status eller liksom årets absoluta höjdpunkt, utan då sneglar vi nog fortfarande mot VPT som jag känner är fortfarande tyngre än premier, för premier behöver mer tid bara för att få den statusen. Men det är också upp till oss i Sverige hur vi bygger upp det. Jag vet, det är enormt inspirerande, viktigt, kul att komma med i juniorlandslaget och den uttagningen som är. Nu åker de här i slutet på veckan till junior-EM på Valencia, och det vet jag är alla de här ungdomarnas stora mål för säsongen, och de tävlar för att få den platsen. Så där fungerar det ju enormt bra och är jätteviktigt. Så vi får jobba på.
Nej, men det som är positivt är väl att det går ju ganska snabbt till nästa VM också, eller EM.
Så ja, att inte, jag skulle ju precis dra, den bryggan. Nu är det ju intressant läge, för att nu är det ju över ett år tills det är ett mästerskap för de svenska herrarna. Damerna, dit har vi inte kommit, men de gick ju vidare enkelt. Ska det bara stå stilla nu? Nej, nu måste det ju vara landslagsverksamhet så att det fortlöper och att vi liksom inte mobilisera om ett år igen och se vad vi har, utan det här måste ju stimuleras. Så nu blev vi ju blåsta på mästerskapet, vi missade. Men det är ju väldigt lång tid till nästa. Och har vi riktig otur, Simon berättar för mig, så får vi spela ett BVM nästa gång.
Vad betyder det då?
Ja, då plockar vi väl bort de 8 bästa länderna som gör upp om den riktiga titeln. Och så hamnar vi ju sannolikt utanför där i och med att vi missar kvalet. Och det är ju en grupp vi inte vill vara i. Det är som om Tre Kronor skulle spela BVM mot Ungern och Japan. Och ja, men det är ju så.
Ja, men det är den som är riktigt tung nu, för vi fick ju höra om att de eventuellt kommer ha ett BVM och ett AVM. Vilket innebär att nästa VM, vilket är om 2 år, då spelar vi ett B-slutspel, och där ska ju inte Sverige vara, för då får vi möta de här länderna, typ som Monaco och de här länderna som inte har den nivån där vi ska vara. Och då blir det liksom att men då kan vi inte spela ett AVM förrän om 4 år. Och jag menar, vad fan ska vi göra i 4 år? Vi vill ju ändå möta oss med de bästa. Så att vi hoppas på att det inte blir så här. Och att vi,
men det är bara spekulationer, och än så länge är ingenting man vet.
Ja, det är det. Alltså det känns ju fortfarande som ett skämt att vi inte ska till Dubai ju. Alltså, vi satt och snackade när vi var på väg till Manchester för att se fotboll. Så satt vi och bara, det känns ju fortfarande helt orealistiskt att vi inte ska till VM. Alltså det är någon som skämtar med oss. Vi kommer få ett wildcard eller vi kommer glida in på ett bananskal.
Lucky loser eller någonting.
Ja, men något sånt tänker jag, för det är helt orimligt. Men vi får se vad som händer. alltså saker och ting inom parallellvärlden svänger ganska fort. Detta året såklart. Har det ju liksom gått från att bara vara World Padel Tour till Premier Padel, och nu går det ju snack om att VPT ska erbjuda spelarna ännu bättre priser i World Padel Tour, så att nu ska spelarna vända tillbaka till World Padel Tour, så att vi vet ju inte vad som händer. Man vet ju inte vilken tour man ska satsa på, man vet inte vad som kommer att hända.
Nej, såklart, jag fattar. Nej, det enda är varför jag gillar, alltså varför man verkligen vill ha nationen i VM och sånt, är väl för att padel som sport, det skrivs ju inte jättemycket om paddeln i liksom traditionell media och annat, men om ett landslag hade liksom tagit sig någonstans, så finns det ju alltid lite mer incentiv liksom för Aftonblad och allt möjligt liksom att faktiskt plocka upp det som en nyhet att skriva om, och det hjälper ju ändå sporten på något sätt. Vi är ju ändå väldigt, väldigt tidigt i sporten, känns som, medialt. Så att det är ju synd.
Ja. Ja, det är, men som sagt, det är upp till oss också att jobba i den riktningen, att det ska vara det största. Ja. Och jag upplever att det är, liksom, det är stor prestige, och det är väldigt viktigt, och det är en stor stolthet att spela i vårt landslag. Men jag märkte också själv, jag bjöd ju liksom hem folk och satt där med chips och dricka och var riktigt taggad för denna landskampen, men så har vi ju inte gjort till VPT innan. Då sitter jag med mitt jäkla block och tittar liksom.
Så, ja, men det är en annan grej.
Så det är något annat, så jag håller med liksom. Det är en produkt som måste på plats, och dessutom det är vår representationslag för vår idrott i Sverige, så att
ja. Sen är det underhållning i spelformen också, tycker jag, att man spelar bäst av tre matcher. Man vet inte riktigt hur man kommer att ställa upp. Det finns lite strategier kring hur man väljer att ställa upp lagen och sånt. Det tycker jag är charmigt också.
Jag tycker lagpadel är riktigt läckert faktiskt. På alla sätt och vis. Men där är ju något att glädjas över. Det är ju damerna seglar igenom det här kvalet. Och där var ju lotten med. Det kunde ju faktiskt varit så att de hade åkt på Portugal också. Och om Portugals herrlag är starkt, så är damlaget ännu starkare internationellt sett. Det hade varit en nöt att knäcka.
Ja, men vi fick ju med oss Karolina Navarro Björk också i detta VM-kvalet. Det är lite häftigt också.
Ja, det är någon till att gå till krig med, får man väl säga. Hon har gjort det där några gånger. Det är häftigt.
Ja, precis. Du är en grym kapten för tjejerna.
Ja, verkligen. Jag har inte pratat med någon av tjejerna direkt, så, men inget annat än en glädje och stolthet. Och nu kan de ju sikta in sig på Dubai där första veckan i november.
Ja, vi får följa dem istället helt enkelt.
Ja, då är det
så, såg du någonting därifrån, Simon? Bland tjejerna?
Ja, absolut. Vi fick ju heja på dem resten av helgen sen. Vi var ju lediga hela lördagen och söndagen. Men det vi såg, det var ju liksom spel mot ett mål. Det var inga konstigheter. Så att, men tjejerna gjorde det bra. De var fokuserade, de var seriösa och skötte det bra. Så att, det var inga konstigheter att de tog sig vidare till VM egentligen. Efter deras kvalgrupp.
Ja, vi får glädjas åt dem istället, och så får vi väl
vi får åka dit fästa blicken på.
Ja, men såklart, Dubai är ändå man kan ha roligt i Dubai.
De hittade ju Janne Andersson på dammästerskapen nu. Jag vet inte om det var EM eller VM som gick i somras i fotbollen, damerna.
Ja.
Men där hittade de Janne Andersson i Sheffield. Han har ju varmt upp med några kallar dessutom. Skulle han vara på läktaren och skrika på Sverige, det tyckte jag var läckert.
Fan vad häftigt. Ja, vi får göra något liknande då.
Verkligen. Vi får inte glömma stämningen som det var i Qatar förra året mellan Argentina och Spanien. Så att, som vi nämnde tidigare, lagsport är ju verkligen något fint och annorlunda. Och speciellt när man spelar för sitt land.
Verkligen. Du Simon, vi har en sponsor med oss denna veckan.
Whoop, whoop. Vem då?
Whoop, whoop. Det är Paddleboard by Machi.
Oh, det var länge sedan vi hade paddleboards med.
Det var ju det. Paddleboard har ju lagt till ett litet... De har lagt till Match i sitt namn, för Match har ju gått och köpt paddleboard.
Oj,
så
numera
heter de Paddleboard by Machi. Det var ju ett tag sedan, och jag träffade dem på Paddle Expo och snackade lite gott, och då kom jag fram till att de skulle få ut lite schyssta nya funktioner i podden.
Okej, och vilka är det då?
Nej, men det är så här, de har släppt ett nytt tävlingskoncept som heter Matchy Playlist. Och Matchy Playlist då, som de kallar det är för er som driver hallar eller jobbar i en hall där man kan ha en topplista man kan använda till att arrangera aktivitet och turneringar baserat på spelarnas olika skicklighetsnivåer. Mm. Så att alla spelare får chansen att tävla mot samma nivåer när det passar dem. Och självklart så kan man då klättra för att få en bättre placering på topplistan då, om man säger. Yeah. Så egentligen sammanfattat kan man säga att alla nya spelare börjar med 1500 poäng i match i playlist. Mm. Och när man sedan deltar i en aktivitet eller tävling så får man då mer poäng eller färre poäng baserat på resultat. Så under deltävlingarna så spelar de ju mot folk som ligger närmst sig själva på listan. Så hela tiden får man ju spela jämna matcher. Så coolt. Det är ju lite, du vet, lite som när man spelar en mexikano egentligen att då får jag ju spela partners med någon som är bra ju, och så får du ju möta oss och sen åker du på stryk och så åker du ner och får möta någon mer på din egna nivå. Om du fattar.
Jag fattar exakt vad du menar, men det låter jättebra ju.
Exakt. Så om det skulle låta intressant att bygga en topplista för din hall och erbjuda era spelare jämna matcher när det passar dem, så gå in och läs mer på paddleboard.app/arena. Alltså paddleboard.app/arena. Och Matchy Playlist är ju en del av Paddleboard Arena. Mm. Som är det ledande verktyget för att planera, administrera och genomföra turneringar i paddel. Och jag ska faktiskt säga, visst vi är sponsrade, men jag har varit med Paddleboard sedan starten. Och det är det jag verkligen älskar, det är ju att det är superanvändarvänligt. Det är enkelt UX, alltså det är lätt att lägga till poäng, det är lätt att fatta vad man ska göra. Det är lätt att se vart man ska spela, vilken bana, vem man spelar med. Det är bara sjukt smidigt när man arrangerar olika sorters tävlingar. Så för allt bra att säga om Paddleboard. Så om ni driver en hall, jobbar en hall, så kolla in Paddleboard by Matchy.
Det låter som en grymt bra funktion som de har lagt till. Så att ladda ner appen.
Ladda ner appen och tack snälla för att ni var med och sponsrade veckans podd. Men du Simon, visst. Nu är vi här igen. De är tillbaka.
De är tillbaka.
Det är dags att säga ett stort tack till
Hyper!
Min röst är faktiskt tillbaka. Jag kan börja göra Hyper-introt igen.
Grymt ju. Välkommen tillbaka. Ja, och som sagt, vi är även sponsrade av Hyper denna veckan. Och det som är intressant nu med alla partnerbyten, det är bettingen.
Ja, det är så sjukt kul nu, för att nu finns det verkligen bra lägen att göra lite deg. Du vet, jag passade ju på nu förra VPT:n. Jag visste att Lima Stupa hungriga, och jag visste att LeBron Galan har gått och vunnit. De är sletna. Du vet, man orkar bara visst antal tävlingar hålla fokus mentalt, även om de är maskiner. Så jag bara kände så här, 3,5 gånger pengarna mot dem där i semifinalen. Det är fan bra odds, alltså. Jag
tycker att de den. Är den
plockar den, vet du.
Nej, det är jävligt
plockar
bra.
Den. Så man ska inte underskatta den, även om de är på winning streak. Du vet ju själv hur tufft det är att gå in i matcher där du förväntas vinna mot värst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klass motstånd, men du förväntas ändå vinna den liksom 2-3 enligt oddsen. Alltså det ska liksom inte vara något snack. Men det är ju inte sånt. Det är ju oftast liksom 2-3 poäng som avgör en match. Och när man då får ett litet goa odds ibland, ja, men då tycker jag att man ska vara där och hålla koll.
Verkligen, och Galan LeBron hade ju redan vänt en tuff match mot Chingo Tuteo matchen innan i kvartsfinalen. Precis. Så att, man ska
det var tendens nog.
Precis, man får ju kolla. Det är svårt att vända 2-3 matcher i rad. Så att där ja. Hade de redan gjort det. Så att det var ett bra öga du hittade där. Och en annan viktig sak är ju att man inte ska betta för mer än vad man kan vara beredd att förlora. Så att betta såklart, ansvarsfullt. Såklart.
Men, men man ska spela så att det känns roligt att kolla, men att man inte är liksom, för, att det inte blir för mycket pengar så att man liksom hela livet baseras på hur det går, för då är man illa ute, och då kan man besöka stödlinjen.se. Så att det är ju superviktigt att man spelar ansvarsfullt. Och vad är det för tävling som kommer härnäst, tror du?
Det är ju VPT Santander. Så att,
just det.
De är i Spanien och spelar igen, norra Spanien. Så att jag antar att LeBron
Galan... Hur är det där snabbt?
Det vet vi inte. Det beror på om de har värme eller inte i hallen. Men det är fortfarande sommar i Spanien. Hyfsad sommar i alla fall. Sommar och sommar, det är oktober månad. Men jag tror bollen kommer att flyga lite i alla fall. Normalt. Men inte mer än så. Men det vi kan tänka på är att det är många par som kommer splittras efter denna tävlingen.
Precis.
Så att,
det är lätt att man gör en dålig tävling, sin sista tävling.
Det är lätt att tanka, det är lätt att, lätt att kanske hitta en sämre motivation. Så att spela ansvarsfullt, var försiktiga, och det är många par som splittras, som Chingot och Teo gör sin sista tävling.
Exakt.
Paquito Dineno gör sin sista tävling. Youngwas Kokineto gör sin sista,
ja,
gör sin sista tävling. Så att
det blir spännande.
Det blir
men
spännande.
Och in på Hyper, håll koll på oddsen inför kommande VPT i Santander, så önskar vi er stort lycka till med oddsen, och vi påminner igen om att man måste vara 18 år för att spela, och spela såklart alltid ansvarsfullt. Men lycka till Simon, och stort tack Hyper.
Tack Hyper, och tack lyssnare.
Men fan, det har hänt en hel del på VPT, VPT-toren också, kan man väl lugnt säga.
Dominot faller när det skakar till lite i topparen.
Sen det händer så, en gång om året, känns som.
Går det hela vägen ner, ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det är...
Andreas sitter ändå inne på lite god info.
Ja, så som inte har vågat berätta.
Ja, men ja. Nej, men en av mina bästa vänner, både i livet men framförallt inom padden, Sergio Berciato, han var ju uttagen till Andalusiens regionslag som spelar spanska mästerskapen i helgen.
Och, just det.
Det är ju en del andaluser inblandade i den här dominoeffekten som fick frågor över en middag helt plötsligt om kan du spela med mig resten av säsongen och så. Så därför fick jag väl en del gott skvall. Men jag är ledsen, jag är inte beredd på att dela det med någon här. Men det var en turbulent middag, och ingen undrar, eller ingen fattar vad som hände riktigt, och så helt plötsligt så ja. Men när de stora spelarna hör av sig, då är det många som lyssnar och börjar vända och vrida på sina liv för att få chansen att spela med dem, kan man väl säga.
Ja, men såklart.
Ja, de lämnar varandra enkelt när de får en förfrågan om någon bättre rankad spelare.
Exakt. Något
som är jävligt komiskt är att min nuvarande partner Ignacio Piotto, han har ju kvalat in för sin första gång i livet i Santander.
Jag skulle precis säga det.
Så att jag väntar ju bara på sms:et och blir dumpad snart. Men vi får se, han spelar nu denna eftermiddag mot Campagnolo Garrido. Det är sånt som händer. Jag sa det till Andreas igår, alltså, jag menar, hade jag kvalat in med någon annan som jag aldrig har spelat tidigare med och spelar skitbra och allting sitter på plats, alltså vad fan. Det är liksom jag vet inte.
Nej, det
då väljer man kanske att fortsätta.
Det är tufft att lämna då, med tanke på hur många gånger de här spelarna har försökt och hittat och gått in för ett nytt projekt och tränat och sen så tar man någon som blev över inför den tävlingen i princip, och så kvalar man in.
Hur kommer det sig att du inte spelar Santander då, Simon?
Jag spelar inte Santander för att vi spelar det här VM-kvalet i Derby. Så att,
ja, det krockade.
Ja, och jag lånade ut Ignacio till en kille från Malaga, en ung kille. Och det resulterade inte vara så bra, för att de lyckades kvala in hela vägen.
Och nu är det han som lånar ut Piotto till dig.
Nej, men tillbaka till den här dominoeffekten. Alltså det, ibland så blir det ju liksom de här toppspelarna. Det som är skönast för dem ändå tycker jag, det är ändå att de håller ihop ganska länge. Kollar man på previa spelare, då byter man ut varandra höger och vänster vecka in vecka ut. Inte lika mycket i previa. Så ju högre upp du kommer, desto svårare blir det att bli utbytt. För då gäller det att ett annat topppar bryter. Så att det är ännu värre för de som är i previa. Det känns lättast och det känns lättare att byta bort någon. Sen så har ju argentinare, spanjorer, de här ganska dåligt tålamod. De ger upp projekt ganska fort när det inte liksom går vägen och resultaten kommer på en sekund. Så att jag vet inte vad man ska säga. Det är en del av sporten också, men det är också en tuff del av sporten, för vi satt här och försökte planera nästa års försäsong. Och då sa jag, jag vet inte vad jag kommer vara, för jag vet inte vem jag kommer spela med. Jag vet inte om jag har en partner nästa vecka.
Nej, och någonstans där mitt i det så sitter man och tränar och försöker få till ett bra upplägg, och sen så helt plötsligt kommer en chans och så bara, nu är jag Alicante i 4 veckor, så bara, hopp. Då
lägger ut privatlektioner.
Förlåt Patrik, vad sa du?
Nej, men jag menar att det måste vara så svårt, för jag menar, jag pratar ju med Simon ganska ofta och ibland känns det som att varje månad är det något nytt liksom. Ja, men nu ska jag vara den här, nu ska jag köra den här akademin lite med denna personen, och nu ska vi göra den här grejen, och alltså det, man får vara beredd på att vara väldigt adaptiv med beroende på vem man spelar med eller vart man hamnar liksom. Det känns jäkligt svårt att hitta rätt där.
Ja. Och sen, jag sa det till Danne och Simon när vi pratade om det också, att någonstans faller det ju tillbaka på dem, för att de är ju de som har de ekonomiska förutsättningarna att resa runt och vara längre tid och ta de kostnaderna. Deras partners har inte den möjligheten att säga att ja, okej, men då hänger jag med till Helsingborg i 3 veckor nu, för de löser inte det. För så ser inte deras vardag ut. De har inte samma möjligheter som vi har att ägna oss fulltid till sporten och att ekonomin är hyfsat på plats för det. Så att det blir någon, och sen plus då att all sparring och så är ju ändå bättre här, och vi sparar resdagar genom att vara i Spanien så mycket som möjligt. Sen uppmuntrar jag till att vara öppen. Har vi en möjlighet att vara på en akademi ett tag, ja, men dit, kolla läget, se vad vi kan ta med oss därifrån. Men i slutändan, så det som kommer ge resultat på lång sikt, det är ju långsiktighet och en genomtänkt plan. Jag tror, springer man dit vinden blåser i 3-4 år, så tror jag man har gått i några cirklar för mycket för att det ska vara effektivt i längden liksom. Ja. Men nej, vi får se. Det blir ju väldigt statiskt. Alltså ska man vara ett kvartsfinalpar i VPT, nej, men där är 8 backhandspelare som är aktuella, och så kanske, alltså det krävs ju enorm timing för någon av dem ska vilja byta samtidigt. Och går man utanför och man vill hålla sin sidning i previa, då är det också 8 backhandspelare som är aktuella, och 7 av dem har redan spelat med varandra innan och kommer aldrig vara på samma bana igen i princip. Så det är ju extremt låst liksom. Men sen när man kommer ner till den stora djungeln previan, så är det betydligt fler alternativ, och då sker också skiftena från vecka till vecka i princip.
Ja, nej, exakt. Men vad heter det, vad finns det för, jag tänker lite grann, man har ju ändå hört om att nästan alla spelare som spelar med någon bra eller har tagit sig någonstans bra betalar ju för den andra spelaren. Det pågår ganska mycket sånt som jag kanske tror att alla andra inte känner till. Just att man dels betalar sin partner som kanske är bättre rankad eller något annat för att den ska spela ett visst antal tävlingar med en och sådär. Och allt sånt gör man ju också lite på chans. Alltså man vet ju inte om det kommer funka eller ge resultat och hela den biten. Men hur långt ner går, eller hur långt det uppgår, men jag tänker även för dig Simon, så är det väl ett läge där liksom det är värt att investera i en tung partner, man säger, även om det kanske är svårt att hitta, för att de vill ju spela med bättre också, eller hur?
Nej, men det som du säger, det har ju alltid funnits spelare som betalar andra spelare för att de ska spela med dem. Vi vet att LeBron till exempel, när han bröt igenom inom VPT, så hade han ju betalat brassen Jardim. Vi har ju hur många exempel som helst, och de här exemplen, det är allt från toppen. Det går ju rykten om att din ena till exempel ger bort en viss del av sitt bullpadderkontrakt till Paquito för att han skulle spela med honom.
Ja, okay.
Nu bryter de till exempel.
Ja, precis. Ja, de bryter nu. Och det, där känns det ju som att man trodde ju aldrig att de skulle bryta, så här, känns som världens polare och annat. Men sen hör man ju rykten om att det kanske ändå är tufft att spela. Man vet ju att Paquito är en speciell figur och annat liksom. Men det spekuleras så mycket så fort någon bryter. Det är helt otroligt.
Verkligen. Väldigt mycket. Och de senaste rykten är ju att han ska gå över till forehandsidan. Och han har ju gått igenom de flesta forehandspelarna i världstoppen idag, så att han har inte så många alternativ kvar. Så att han kanske känner att han ska beta av backhandspelare. Ja, precis. Men tillbaka till ämnet, så självklart det är många som betalar någon för att börja spela pre-previa, för att komma in i tävlingarna överhuvudtaget till en början. Och därefter så är det ju många som betalar kanske en previa-spelare för att när man är en pre-previa-spelare, betalar en previa-spelare för att bli sidad i pre-previa eller till och med komma in i previa. Så att det har ju varit så väldigt länge, och det kommer väl fortsätta.
Men det är ingen garanterad framgångssaga ju.
Absolut inte, och det blir en annan press på båda spelarna också.
Det du garanterar, det är ju att du får x antal matcher på den nivån. Säg att du betalar en spelare som poängmässigt tar dig in i previa till exempel, och det samarbetet ska vara 5 tävlingar, men du vet att du får 5 previas. Och det, oavsett om det blir resultat eller ej, så är det ju garanterat någonting som ger insyn och insikt i vad nästa steg är. Så jag ser absolut det som ett alternativ. Vid rätt tid och vid rätt timing, och sen helst också till rätt spelare. För vissa där ute som vi vet är betalda partners, de ser ju enormt oengagerade ut.
Det får inte vara för köpt. Det måste ju finnas någon symbios, för annars kanske man själv känner sig också som, alltså, den personen som köper in och så står den där och jobbar av sin tid liksom.
Det ska jag börja använda, att den spelaren är för köpt.
Får inte vara för köpt.
Det finns olika grader på hur köpt man är. Överköpt.
Alla som spelar tävling med mig är ju för köpta till exempel. Nej men jag tänker just nu säga att du skulle hamna, att du blir slängd till hundarna nu, Simon liksom. vad händer då?
Nej, då får man väl börja jaga. Se, det är alltid blir alltså Nachos nya partner i så fall. Den spelarens gamla partner blir alltid ledig. Så att det är bara att börja ragga bland alla andra singlar.
Jag pluggar i Lund, och det funkar ju så med cyklarna där, att alla tog varsin cykel till Lund, men så blev ens egen cykel stulen. Men det innebar att det måste finnas en cykel för mycket någonstans.
Just det.
Och det är samma tänk här liksom. är det någon som byter, så måste det bli en få eller en backhandspelare över till Simon någonstans längst ner i dominot.
Nej, men fan, vi får kolla på det, Simon. Vi måste hitta en som inte är förköpt till dig.
Ja, någon som inte är förköpt. Får jag byta ämne?
Gör det.
Jag råkar veta att du ska träna med Sergio Barasiato här om någon dag. Vad är på menyn? Är det Kicken som ska tränas?
Nej, det är... Nej, det vet jag inte. För det är det som är så tacksamt.
Kicken kan ha varit djup.
Nej, man behöver inte ha någon kick som får han spela. Det var därför jag bytte dit.
Ja, jag bytte ju också en gång. Och hamnade där för evigt. Sen är nästa steg att bli tränare, det vet du, Patrik.
Ja, det är ju det, va.
När man inte höll på föran heller.
Jag vet ju också att du var väldigt, väldigt vass på din tid. Sen har du bara smyget med din egna paddel, Andreas. Du är så ödmjuk.
Ja, jo. Nej, vass är nog fel ord. Men jag gnetar på med betoning på gnet.
Men det var ett tag på rankingen också.
Ja, rankingen var 6, men jag brukar säga topp 10 för att det stämmer nog. Det var rätt tajta mellan bakom dem. Bakom legenderna Bobby och Paulsson och Ola och Bodén och Anton Andersson. Sen så öppnade det upp sig lite där bakom.
Men du slutade tävla för en skada, eller hur var det?
Ja, tennisarmbåge deluxe. Kalle Knutsson stod bredvid mig. Jag kommer aldrig glömma den känslan i armen. Jag slog en backhandvolley och det bara blixtrade till i hela armen. Och bollen den studsade innan nätet och sen i nät. Så där tappade jag all förmåga att hålla i track. Så jag var borta 9 månader från padden. Och sen så jag saknade väldigt mycket, men jag såg att vägen fram och var connectad till den padden jag tycker är roligast, alltså tävlingspaddel. Det var nog tränarspåret.
Okej.
Och ja, nu är vi här.
Tungt beslut, men det var ändå moget liksom.
Tog 9 månader att landa.
För jag menar, du känns ju hyfsat stark i armbågen idag. Du kan ändå stå och mata rätt mycket.
Ja, nu så. Håller den. Men faktum är att spelar jag själv och släpper på lite så känner jag av armbågen idag också. Så att den är 90% bra. Och detta är ju ändå 5 år sedan. Så,
ja, exakt.
Den drog jag hela vägen, den skadan.
Fan vad tråkigt. Det har varit kul att fått en liten vad ska man säga, en comeback från det tävlingsmässigt.
Parallellt jag tror du skulle utmana honom i en cross.
Exakt.
Nej, det vågar jag inte. Nej, men jag vet faktiskt inte vad vi ska träna. Det är det som är tacksamt att vara på min nivå, att man kan träna vad som helst. Allting finns, det finns ju alltid något att förbättra.
Men du tar dig ner till Helsingborg för 2 goda timmar. Jajamän. I alla fall.
Exakt.
Är du själv?
Så det är 3 timmar resa. Nej, jag tar med mig ham i Golestan så att det ekar gott i katedralen, tror jag, på fredag eftermiddag.
Ja. Det är kanske... Är det du som har bokat tiden eller ham? För att det kan man ska meddela katedralen att han dundrar in där. Jag ska i alla fall skriva det till Sergio.
Exakt. Nej, men jag tänker ju att jag ska spela in ett gott avsnitt till YouTube, och då vill jag ska förbereda Sergio innan liksom, för han har tränat med Hami en gång i Malaga.
Ja.
Och Hami är ju väldigt så här skeptisk till alla sorters tränare och allt möjligt. Vet du, han ska gå sin egna väg så mycket. Men så när han körde ett pass med Sergio och han sågade hans volley fullständigt och gav han några konkreta tips och han faktiskt förbättrade sin volley på liksom en halvtimme, då blev han ju helt frälst. Så det var ganska lätt att få med honom ner denna gången. Så jag tänker att jag ska säga till Sergio innan att de här 2 timmarna går ut på att vi ska knäcka här med fullständigt. Det ska vara så jobbigt pass för honom att han går sönder. Liksom. Inte fysiskt då, men att han ska bara lägga sig ner och vara helt död efteråt. Det är mitt mål.
Han ska inte gå sönder fysiskt. Då har vi bara ett sätt kvar. Det är mentalt.
Psykiskt, ja. Exakt. Där är han redan svag. Så att... Det blir kul.
Har Hami någonsin tränat för en tränare mer än en gång? Han brukar väl döma ut dem en efter en och så återvänder han aldrig.
Jag tror att det är rekord med andra passet nu. Men han tränar ju vanligtvis med Hugo Hedenfalt på GLTK. Och han förtjänar ju någon sorts gäringpris, tror jag, som ändå orkar ha Hami 3-4 gånger i veckan.
Ja, vi är den självklara vinnaren på Paddygalan.
Exakt. Inget pappsyke där, inte.
Nej.
Det ser jag verkligen fram emot. Jag tycker det är kul att göra lite sådana... Det är gött att bryta sitt egna mönster lite ibland. Jag åker ju inte iväg så som ni gör alltid. Men ibland man hamnar i sin bubbla. Man tränar sina pass här. Jag försöker köra varje dag. Liksom. Sen ibland är det gött att åka till en annan stad. Träna med andra människor. Och nu är det extra lyxigt att inte ens behöva ta sig till Malaga för att få träna med Sergio. Så att, nej, men det är nice.
Sweet. Lycka till där.
Ja, men tack. Det kommer kännas konstigt att inte du är där, men jag ska nog klara mig. Jag ska nog klara mig.
Klarar du alldeles galant. Jag har min skugga där, eller jag är hans skugga, jag vet inte. Men radarpartner i alla fall. Han håller ställningarna.
Exakt, han håller ställningarna. Nej, men det ska bli kul. Men vad skulle jag säga, bara lite snabbt igen, om de här partnerbytena på VPT. Hur blev det? Varför? För först så var det tal om att Paquito skulle spela med Chingotto, eller hur var det? Och sen blev det Jangas.
Teo.
Ja, det var därför det var rykte om
först
att han skulle
byta. Först var det Chingotto, och sen var det Teo, sen Jangas, och sen Teo igen.
Och nu blev det?
Nu blev det 2 tävlingar med Jangas, och därefter så ska han spela forehand med Teo.
Hur vet man detta då? Eller är det bara rykte också?
Jag kan ju säga att ryktet säger som så här att din är nog dumpa Paquito.
Som jag fiskade.
Din är nog dumpa Paquito. Detta är rykten. Så att alla som lyssnar
varför
på detta.
Varför skulle din är nog dumpa Paquito då?
Antagligen så funkar inte saker och ting.
Det läste jag i sociala medier idag. Han har gett en intervju till tidningen Olé i Argentina. Rätt så öppenhjärtig
kring att... Ja, jag såg faktiskt en rubrik där med.
Han behövde hitta glädjen och ron på banan igen. Och de svängiga resultaten var ganska så korrelerade med deras relation just den helgen. Så därför var det kass ibland och bra ibland.
Just det.
Ja,
jag såg ett citat där Dineno sa att han hjälpte inte mig och jag hjälpte inte honom.
Ja, det är ju sällan det blir något bra i paddel.
Exakt. Okej, fortsätt Simon.
Ja. Och då ringde ju Dineno Cookie tackar jag. Young was be free. Han ringer Garrido. Garrido tackar nej. Paquito ringer Young was. Young was säger ja. Och sen så ska Paquito spela med Theo då, om två tävlingar. Och på
så Yanga säger utan partner om två tävlingar. Det är ju...
Nej, men då vet man ju inte vem han har pratat ihop sig med. Och han har ju tid att jaga in någon. Så att det är högst oklart hur det blir. Och som sagt, det är ju rykten. Måste man ju säga. Ja. Men
det kan ju också kan ju vara att de får bra resultat. Någon av de här två tävlingarna, då kanske de fortsätter. Eller så tvärtom då.
Simon, han riktar micken mot mig, men jag fyller inte på obekräftade uppgifter.
Nej, det är så. Man vet ju inte, ibland så bryter man, så testar man någon. Man säger att man spelar två tävlingar, men så kanske det funkar bra och så fortsätter man. Så att det kanske är så att Young Was och Paquito funkar extremt bra. Och då kanske det är Theo som står där själv sen till slut och inte har någon partner. För det rör ju om i grytan rätt mycket om Paquito går över till forehandsidan, för då saknar vi egentligen backhandspelare.
Ja, precis. Men har inte det varit konstigt om man gör det, eller är det bara att man själv tycker att han borde spela backhand?
Men alltså LeBron gick ju över från att vara en solklar backhandspelare till att spela forehand när han började spela med Paquito. Det kändes väl lika konstigt då, och nu har han varit värdsättare, jag vet inte hur lång tid, men länge i alla fall, och öppnat upp en ny dimension i padden ihop med Galan. Så ja, där kanske vi är lite stela och inte ser Bela.
Men samtidigt, Bela försökte ju också, men han trivdes ju inte alls på forehand, trots att han skulle ge det ett seriöst försök.
Ja, och seriöst försök gav han ju säkert, men hade resultaten kommit, vilket det kunde gjort, så kanske han hade varit hur lycklig som helst. Och det kan ju vara mer som spelar roll, mellan att det inte blev fullt ut så lyckat med honom och Tapia.
Nej, exakt.
We don't know.
We don't know. Nej, men vi får se hur länge de håller upp också, Quay och Bela. Det är väl många som drar i Quay just nu, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. De här gubbarna, det är liksom toppklassspelare, så det är många som jagar dem. Vi får se vad som händer, och det går ju rykten om att flera ska separeras inför nästa år, och nu är det inte mycket kvar av säsongen, så att frågan är om vissa tar tillfälliga lösningar nu på slutet och sen så startar de sitt riktiga projekt med försäsong nästa år, eller så kanske de fortsätter samma spår om det känns bra nu på slutet. Ett scenario jag har liksom fått en känsla för, det är ju att Dineno och Stupa, de var ju partner som juniorer. De vann ju VM och allt möjligt tillsammans, så att, och Paes Stupa har ju liksom blandat och gett med Lima, och Lima börjar komma till åren och ha problem med ett knä, så det är kanske inte omöjligt att de kör en liten comeback. Det är så, vet inte. Och Quay och Bella sägs skulle splittas inför nästa år, men nu har de vunnit två tävlingar i rad, så frågan är om de verkligen ska splittas. Så att,
nej,
det är mycket snack och lika mycket stämmer som inte stämmer, så vi får se egentligen vad som händer.
Jag tror inte spelarna själva vet, utan jag tror också att det går lite från tävling till tävling det där, så att det är inte ens lönt att spekulera så mycket, utan man får se när det händer helt enkelt.
Ja, precis, det är mycket gossip.
I slutändan är det ju bara 2-3 stycken som kan välja, resten får invänta vilka scenarier som öppnar upp sig liksom, och hur spelplanen ser ut den morgonen de vaknar och nästa morgon de vaknar. Det är jättekonstigt alltihop, men det är så det är.
Ja. Nej, men så är det ju verkligen. Okej, vad händer framöver nu, närmsta dagarna för er då, grabbar?
Nu är vi i Madrid och förbereder oss för ett VPT-kval som spelas denna helgen. Det är faktiskt Buenos Aires Masters. Själva huvudtävlingen spelas senare i november, men kvalet går nu denna helgen. Så att,
i Madrid?
Ja, i Madrid. Så att jag och Ignacio Piotto spelar förkvalet, alltså pre-previan, redan nu på fredag förmiddag. Danne kliver in söndag förmiddag, va?
I previan.
I previan, ja. Precis. Så att det är det vi laddar upp för denna helgen och denna veckan. Och direkt därefter så ska jag spela Premier Padel kval förhoppningsvis måndag, tisdag utomhus i Madrid. Så att det svänger fort, och jag fick reda på så sent som igår att den tävlingen är utomhus. Så att vi förbereder oss så gott vi kan här egentligen för vad som kommer de kommande 5 dagarna nu till helgen egentligen.
Ja.
Sen bär det vidare nästa vecka, så är det VPT Menorca. Efter Menorca så är det ett kval i Madrid igen, och det är ju VPT Mexico. Efter VPT Mexico så är det en VPT Challenger, och efter den så är det faktiskt dags att återvända till Sverige för att spela Malmö.
Just det, shit vad tävlingar det är alltså.
Det är extremt. Jag satt med min lilla kalender och skulle planera in dagarna som Simon och Danne kommer hem till Helsingborg, men det var ju bara att slå ihop datorn och konstatera att vi ses ju inte från i bästa fall i Malmö. Typ.
Helt sjukt.
Så. Men nej, vi är ju i Madrid, så att vi har några extra dagar här och förbereder med den altituden och värmen och att bollen flyger, och så det är viktigt att få in helst 3-4 extra pass än vad vi normalt sett hade gjort innan tävling. Mitt sista Spanien-äventyr i år, tror jag. Det är denna veckan jag är med. Ja, nej, sen kommer ju 3 tävlingar bort, så kommer Malmö, och sen så beroende på kvalen går här. Annars så är det ju faktiskt över. Och,
ja.
Det är en del spelare igång hemma i Helsingborg och så också, så jag behöver vara där och vill vara där med.
Du får klona dig.
Så en enorm säsong. Jag kommer ihåg när vi sprang upp för trappor, eller vi, jag skrek och de sprang i ösregn i januari, februari, men nu är vi snart igenom denna säsongen också. Det är häftigt.
Snart dags för ny försäsong igen.
Ja.
Sugen, taggad på den, Simon?
Faktiskt. Det har gått jävligt fort i år, tycker jag. Jag vet inte vad tiden har tagit vägen. Så att... Nej,
vi ska inte blicka för mycket framåt. Nej, vi får fokusera på det vi har.
Exakt, man måste njuta av nuet också. Och det vi har framför
oss. Men det är väl fortfarande rätt gott väder i Madrid?
Jag skulle precis säga, vi gör ju inte det så svårt att njuta av nuet nu. Vi sitter ute på en veranda, det är klarblå himmel, vindstilla.
Shit, vad gott.
Den kanske jobbar sig upp till 26-27 grader. Och vi åt en sen lunch på spanskt vis. Vi har sittat in oss på ett litet gympass.
Du firar din morgonkaffe innan träningarna, Andy.
Ja, såklart. Det är paddelkultur.
Ja, nej, jag blir lika glad varje gång du lägger ut det.
Då ska jag lägga ut en sån varje dag nu för din skull, Pepe.
Det tycker jag faktiskt. Ja, men bra boys. Jag tycker vi rundar av där, och så får vi lägga in en liten god jodla som avslut, tycker jag.
Mm. Vi kickar igång den och avslutar detta avsnittet med jodla, tycker
jag. Du är ju smygjodla med C-fan, Patrik. Jag hör ju det på dialekten, så du får välja låt helt enkelt.
Ja, jag väljer. Jag tar något gammalt barndomsminne.
Jag har jag har mail på att jag har alla rättigheter i alla sociala mediekanaler att använda jodla med Sivi från.
Är det sant?
Ja, det är sant. Så jag ger välsignelsen till denna podden också.
Vi betalar faktiskt Stim för att kunna spela lite musik, men vi passar på denna gången då och brassar på lite extra jodla.
Ja, nu blir det jodla resten av podden. Snor och ingen längtare, men stackars Lasse,
sig hamna ledsen och börja gråta, så vill alla ge honom tröst. För ingen är homosexuell så han kan gråta mot någons bröst.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.